Jag har kört lite intro bara. Ja. Mm. Det är inget märkvärdigt.
Hi, this is Bruce Kulick and you're listening to Alex Room Service.
Röken har lagt sig och vi har precis avslutat ett boksläpp som denna gång hölls på Gantofta skivbörs, som lustigt nog inte ligger i Gantofta utan i Ödåkra precis utanför Helsingborg. Jag och Carl har sålt böcker, lyssnat på Tobias och Johan som har spelat 5 mer eller mindre obskyra Kiss-låtar för oss och även hållit ett litet anförande om boken när det nu fanns mikrofoner och högtalare tillgängligt och där var folk som lyssnade. Nu hade vi ju gärna pratat ändå, oavsett om någon hade lyssnat och oavsett om det hade funnits mikrofoner, men pratade gjorde vi och roligt hade vi och böcker sålde vi och ja, nu sitter vi här. Som den pigge och uppmärksammare lyssnaren noterade så nämnde jag Carl och alldeles bredvid mig sitter han, mannen, myten och göteborgaren Carl Linnaeus. Välkommen tillbaka till Alex Room Service-podden.
Alltid trevligt att få vara här, Alex. En ära.
Och vad fint och tydligt att tala när vi sitter här med min lilla plastmaskin framför oss. Mm. Vi har skrivit en ny bok och när vi skriver böcker så brukar vi även podda ihop. Det har blivit lite av en tradition, skulle man kunna säga. Vi har även haft Saxon som bakgrundsband i förra gången då när vi satt i en container på Sweden Rock och gjorde det här och samtidigt som vi började prata så hörde man ett jävla brölande. Jag ringde Biff Byford igår och frågade om de kunde komma och spela hos grannen men de skulle tydligen göra, de hade väl tvättstugan eller något. Så att det blir inget Saxon idag utan ni som vill ha Saxon i bakgrunden ni får sätta igång det själva. Då kan ni med fördel ta, nu tänkte jag säga en Saxon-skiva men jag kan inga Saxon-skiva. Denim & Leather är en Saxon-skiva.
Det
stämmer. Eller är det en låt?
Okej, sätter mig på pottkanter med en gång.
Ja, här är det.
Men då kan jag briljera med att det är en låt där han snodde titeln från Alice Coopers Jack Knife Johnny. Denim & Leather.
Jaha, du.
Bättre biff för mig när vi träffades på ett hotellrum 2018 när jag skrev den här långa New Wobbum följetången i Sweden Rock. Så att det kan ni ta med er. Så kan vi kolla upp om det finns en skiva som heter så. Eller
jag tror fan det är en skiva som heter så.
Jag tror det.
Nu är min journalistiska karriär med Saxon går ju längre tillbaka än det. Jag intervjuade i Biff för TV 1995 i TV Helsingborg. Fick veta detta på eftermiddagen. Kan du göra en grej? Jag satt hemma hos Peter Nilsson. Du kommer ihåg om det är Peter och Danny.
Ja,
han var ju journalist och så skulle det ha varit en snubbe som skulle intervjua som är sjuk. Och så ringde de till Peter. Han kunde inte ta det. Så tittade han på mig. Vill du intervjua Biff Byford i Saxon? Jag bara, ja det kan jag väl. 18 år gammal, visste inte vem Saxon var eller någonting. Så han fick sätta sig och knåpa ihop lite sådär snabba frågor om bandet. Och sen så, ja, så åkte jag ner till Helsingborg, omfärgstationen hette det då. Och så stod jag där och blev filmad av TV Helsingborg och intervjuade Biff Byford i Saxon. Vi hade faktiskt väldigt trevligt. Han är ju otroligt trevlig, en väldigt vänlig människa. Mm. Som märkte av att jag också inte hade full koll, tror jag. Men den sändes aldrig, den här, för de fick inte filma på konserten, så då blev de arga. De sände aldrig detta. Men jag fick en kopia på intervjun, så den ligger på min YouTube-kanal nu. Man kan titta, om man har 11 skämskuddar kan man gå in och titta på 18-årig Alex som försöker prata engelska med Biff Byford.
Ja, men det var roligt för Lora var som störst också i Sverige, va? 95.
De hade ju lagt fram en matta och ställt trumsetet på, för i övrigt stod ju bandet på golvet för ångfärgstationen. Det är samma hus som The Tivoli, men innan The Tivoli blev The Tivoli var det ingen scen, utan då stod man på golvet och spelade. Mm. Så jag har ju 2 foton från när Saxon lirade, att de står ju verkligen i höjd med mig och spelar sina hits då. Mm. 747 Strangers in the Night heter en hit och Dogs of War hette den plattan som kom då, för den var bra. Det var ett par låtar på den.
Ja, jag pratade med Biff häromveckan faktiskt, för de släpper ju nytt i januari. Tressa Sweden Rock Magazine i nummer i december är den ute. Så att välkommen till Saxon-podden
då, ja. Vi kallar den här för Denim & Leather-podden, eventuellt döpt efter en skiva. Vi är inte riktigt säkra på detta, men vi har hört att det finns en låt som heter så. Nej, vi släpper Saxon nu. De kommer ändå inte att spela i bakgrunden. Så att,
Ja, en bra intro.
Ja, men kul, absolut. Jag klipper inte detta, som du vet. Så att, det blir som det blir.
Ja.
bok har vi skrivit, Time Traveler heter den, och vi kan väl säga, vi knyter ihop vår egen personliga uppväxtsäck på något sätt, tycker jag. Jag kommer ihåg, vi stod på Hard Rock Café på förra boksläppet, och så Marcus då var, är det förläggare man kallar honom, eller är det chef? Eller,
en art tycker vi kallar honom.
Ja, ja, vi kallar honom för människa. Mm. Du frågade då lite skämtande, när kommer nästa bok? Kan vi släppa den till hösten nästa år? Och så, där. Och så sa jag, nej det går inte. Men så sa, samtidigt så sa jag då att jag skulle vilja ha en bok med ett osminkat omslag.
Ja, du sa
jag nämnde det för honom att jag hade tyckt det var coolt. Om det ska bli en bok till, vilket jag inte ville då, så skulle jag vilja ha en med ett osminkat omslag. Jag tänker Revenge-tiden, för jag såg framför mig röd Kiss-logga och så baksidan på Revenge när Paul står bredbent med skinnjacka. Någon bild därifrån, liksom, när de har skinn på sig så svart och hårda ut och så en röd logga som hoppar ut. Och så skrattar han och så skrev han upp det i sin kalender. Boksläpp 27.10 eller något sådär. Och jag bara, nej. Så skämtade vi om det. Sen blev det var bara skämt, men ja.
Ja, men han var ju övertygad om att vi skulle göra en bok om Revenge eftersom du har sagt det. Så han försöker bara övertala mig sen. Så nej, men det är inte mig, det är Alex som behöver övertala. Nej, men han har sagt att vi ska göra, att ni ska göra om Revenge. Nej, har du det? Alex frågade jag. Nej, jag vet inte, jag kanske nämnde det, men jag pratar så mycket så att man ska inte lyssna på mig. Så det typ.
Nej, jag menar, för min del var det ju skämt. Men ja. det kanske inte framgick.
Ja, nej men vi... Nu fick du ett osminkat omslag ändå. Men,
ja. Och det var jag vill vara tydlig med att det var jag som ville ha det. Du trodde inte på idén.
Det gör jag fortfarande inte. Vi får se när försäljningssiffrorna kommer. Om, ja. För allting har ju bara med omslag att göra, vet man. Nej, men vi pratade om antingen Revenge, Animalize eller Asylum, tror jag vi kom fram till. Liksom, som man kunde göra något kul med. Så här, Revenge med lite blod och lite så här Animal Cases och lite läder, eller Animalize med djurhular. Eller Asylum med så här, den här färgbomben som det är. Men jag vet inte, vi vill ha Eric Carr med, känner jag ändå, när det kom till kritan. Och för min del så är Asylum, jag tänkte också liksom, lite grann att med de här kläderna, det sticker ut i flödet när man scrollar på sin lilla mobiltelefon, så är det ögonfallande. Det var någon, när Bruce Kulick var vänlig nog och delade omslaget, så var någon som skrev My eyes hurts. Liksom, ja. Det var väldigt så här, mycket färgstarkt. Starka, ljusa färger liksom. Mm. Och det var liksom tanken med det var scenkläder och de här penseldragen. Samtidigt som jag är väldigt svag för Asylum. Jag vet inte hur du känner just för Asylum. Eran sa om jämfört med Animalize-eran. För jag tycker Asylum är ju den sista riktiga Kiss-plattan som jag lägger ut texten om i boken här. När Kiss bara var sig själva. Lät sig vara sig själva. Och inte liksom kolla vad som... Kolla på konkurrenterna eller kolla till sin egen historia. Den här var Kiss bara Kiss naturligt liksom. Mm. Musikaliskt. Samt som jag... älskar de här dräkterna. De blev ju bespottade ett tag där.
Fortfarande?
90-talet. Ja, jo. Fast det känns som det är fler med mig nu som tycker fan, det är ju ett rätt roligt band.
Det är kul, ja, precis. Ja. Men det fick inte vara kul då, för det skulle ju inte vara roligt. Det skulle ju vara hårt och hänsynslöst.
Absolut.
Det är min relation till Asylum är egentligen... jag gillar turnén bättre på Animalize, men det är för att man har relationen till köpfilmen från Detroit och sådär. Plus att det här inte är lika mycket solo. För de var bättre live på Animalize-turnén än på Asylum. För på Asylum-turnén så... Det var bara precis de första veckorna i december 85 som giggen var 2 timmar långa och de körde massa av låtar. Sen blev det mest en massa solo och i viss mån några låtar. Så tittar man på giggen från tidigt 86 och sådär, så det är ju det här jag är intresserad av. Då är det liksom jättelångt par Stanley-solo, jättelångt Ace, Gene-solo, jättelångt Bruce-solo, jättelångt Eric-solo. Och så är det 8-12 låtar liksom insprängt däremellan. Medan i början av turnén var det faktiskt ganska många låtar. Sådär. Men när skivan kom så fick jag lov att inte berätta för min morfar att jag fick den. Min mamma köpte den till mig, vi hade inte råd till den egentligen. Den kostade 63 kronor vill jag minnas. Och så lyssnade jag, så älskar jag den förbehållslöst, och det gör jag fortfarande sådär... jättenostalgiskiva, älskar tiden och så vidare. Så jag tycker nog Animalize-tiden är lite roligare, för det var Kiss var, jag tycker bilderna är coolare, scenen var lite snyggare både i USA och i Europa. Jag gillar faktiskt Europa-scenen på Animalize också. Och sen så Asylum blev lite mer, vi fick ju snygga rapporter i OK igen, Men bilderna var inte lika bra. Av någon anledning, jag vet inte varför jag tycker det egentligen. Men nu när jag formulerar det för mig själv så märker jag att jag tycker bilderna från Animalize-turnén är coolare. Scenen är häftigare.
Och sen scenen var ju mer lättplåtad också.
Ja.
Var mer tacksam. Så Salem-scenen var ju extremt stor och den var egentligen bara rolig i början när de här blixtstegarna som försvann sen.
Det bästa är, det finns ju gig där de körde lite trappor som de halverar. De är ganska höga, de här trapporna. Mm. Och det finns ju gig. Jag har foto från ett par gig 86 när de körde trapporna fast halva. Och då ser det inte ut. Alltså det ser så jävla löjligt ut. För då spelar de i någon sån Chattanooga ishall eller någonting sånt liksom. Och så sätter de upp trapporna den kvällen fast halverade. Bara, nej, kom igen, det här ser ut som en högstadieproduktion.
Då blir det liksom, liksom. Inte, då blir det liksom inte den blixtkänslan från
exakt.
Taket. Går lite förlorad. Så några gula trappor helt plötsligt. Som är konstigt lutade.
Som är konstigt. Och som Erik snublar på. Liksom. Ja, ja. Nej, men det är ju en jävla bra platta. Jag tycker fortfarande låtarna är starka. Paul är ju i sitt låtskrivare så här åt i, på denna och på Crazy Nights är han ju, har han hoppat upp ytterligare ett snäpp. Gått från hårdrocks Paul, gått till mer lättuggat Paul. Men han är bra här som fan. Och Jeans låtar är ju oändligt mycket bättre här än på Animalize.
Ja, jo, men det är,
det är ju lättgjort i och för sig. Men,
säg inte så mycket. Men,
men jag tycker liksom, man hör det mer av Gene här än att han bara har kastat några billiga demos. Ja. Fast det är ju egentligen det han har gjort.
Men det känns ju som en riktig bandskiva i alla fall. Det kanske inte riktigt var det. Eftersom Paul jobbar på sina låtar.
Mm.
Och Gene jobbar på sina låtar separat. Sådär. Men det låter som en bandskiva och det som är huvudsaken.
Ja.
Men just det, Paul var ju så dessa. Det var en, det spelade över sedan 1986 när han började sätta ihop demos till Crazy Nights.
Ja.
Och det är, Crystal Knights kan vi ju prata om i evigheter, vi ska inte ta upp en hel podd med bara det. Men vi tar upp mycket av det i boken. Du älskar den förbarnslöst och jag är lite mer kritisk till den. Just för att produktionen är som den är. Men vi har ju då lyssnat extremt noga på de här 10, det är väl 10 ungefär, demolåtarna som Paul spelade in på egen hand, 86. Som arrangemangsmässigt är väldigt viktigt som han har på plattan. Men de har kvar den här spontana, livliga glädjekänslan som finns på Asylum. Det låter verkligen så här, det påminner mer om Asylum än Crazy Nights på något sätt, i alla fall i Crazy Nights låtar, om det nu makes sense. Och därför så ogillar jag Crazy Nights plattan ännu mer, för jag tänker, det hade kunnat bli så bra om den hade haft den känslan från Postens demos från 86. Alpha Delta Holy och Crazy Nights och och det var så kom där, hon är ju med i samma lilla intro till och med den här lilla gitarrgrejen i början. Så att under vad Ron Nelson gjorde egentligen som producent, han gick inte in och petade någonting, han bara gav dem en kass ljudbild.
Ja, men det, och det är ju, jag förstår ju vad du, men jag gillar ju den, jag gillar Crazy Nights ljudbilden för att hela den skivan är storstadskväll, natt för mig. Jag gillar det här stora, ödsliga. Sen om jag går in på detaljer och sånt, och som vi har gjort nu med boken, att vi har verkligen skärskadat vårt eget lyssnande och hittat grejer som jag inte visste att jag tänkte eller trodde eller sådär, utan jag har inte slölyssnat på skivorna inför våra kapitel. Vi har gjort ett kapitel per skiva på 80-talsskivorna och de osminkade skivorna. Och alltså, jag hör ju å ena sidan att jag tycker fortfarande produktionen är, jag tycker den är mysig, jag tycker om den, det är lite som en Into the Night med Freely's Comet, det är den här nattkänslan, jag älskar det sådär. Samtidigt hör jag ju självklart att den är livlös. Det är ju inte liv i Crazy Nights-skivan som det är på Lick It Up eller faktiskt till viss del på Animalize, även de dåliga låtarna där har ju ändå lite kuk i sig, om man får, lack for a better word liksom. Och Asylum är den sista skivan som har det. Och sen så kommer Crazy Nights och är så jäkla steril och så vidare. Sen att jag uppskattar det sterila, det är en sak. Men jag hör ju att den inte är, det är ju ingen live-skiva man säger så. Det märktes ju live också att det blev ju inte alls så. Det är faktiskt lite som Destroyer. Destroyer har en ljudbild på skiva som de aldrig någonsin i något avseende har lyckats återskapa. Den har ett annat ljud än vad de spelar.
Det är också så att den plattan var den som presenterade flest nya låtar från början på turnén.
Oh, ja, visst.
Och den och Crazy Nights är ju de som har fått flest låtar presenterade i början. Och båda har ju, båda är så här, vad man kallar för överproducerade. Och båda har ju fått, båda har låtar som fått stryka från sättlistan rätt snabbt sådär. Så att de påminner om varandra. Det finns likheter där faktiskt.
Mm. Sen är ju Crazy Nights är ju bästa Kiss-skivan sen Destroyer. Och Asylum är också bästa Kiss-skivan sen Destroyer. Även Hot in the Shade är väl den bästa Kiss-skivan sen Destroyer.
Monster med, tror jag.
Monster är också den bästa sen Destroyer. Det är väl typ Back to Basics där.
Ja, precis.
Det, alltså, det är glöttigt att det stod faktiskt i nästan varje intervju som jag minns det. Det här är den starkaste skivan vi har gjort sen Destroyer. Och oavsett, alltså, vi bara paste in nya skivans namn.
Ja, det är därför liksom, det man ska researcha så här, vad de verkligen tycker om inspelningen av skivorna för att försöka hitta någon ny fakta och ny information. Det är ju lönande att stå och kolla på gamla intervjuer med Gene och Paul om de här osmäckade plattorna. För de säger det just det. Ja. Plattan, det bästa vi gjort sedan Destroyer. Och den kommer sälja ännu mer än förra skivan och sådär. Ingenting om innehållet eller riktningen eller någonting sånt där. Och det,
Hur tänkte ni på Radar for Love? Det är den bästa låten sedan King of the Night and World. Next question. But, nej, kan vi har fler frågor om det. Nej. Men, ja. Men det enda plattan vi faktiskt har en sån intervju på, det är ju Destroyer. Det är ju efter att den är släppt så har vi den här intervjun från
radiointervjun.
Där de säger, nej, det här blev ju inte som vi hade tänkt. Nästa skiva kommer vara mer back to basics och sådär. Så det säger de direkt efter Destroyer. Och sen när det visar sig att, vänta. Den här gillar folk. Då gillar vi också den. Ja, tänk om The Elder hade blivit en försäljningssuccé och Paul liksom 89. Love's a slap in the face, det är fan bästa låten sen Mr. Blackwell. This is our best album since The Elder. Det hade varit så jävla häftigt.
Ja.
I'm gonna write a new Odyssey. No wait, I didn't write that one.
Jag frågade Paul om det någon gång liksom, om hur mycket framgång betyder liksom, när de har sitt subjektivt tyckande om det är bra eller inte sådär. Men jag fick aldrig något riktigt sådär svar av honom som...
Jobbigt att gå in i sig själv på det sättet, tror jag, för honom.
Ja.
Försäljningssiffror.
Men han tyckte att jag hade en poäng då, tyckte han liksom. Ja, klart det var en poäng. Det var en väldigt stor poäng. Men det sa han.
Vi har ju frågor till dig, men vi får ju inte rätt svar på dem. Eller vi får inte riktiga svar. Vi får presssvaren liksom.
Mm.
Gene är väl bättre där?
Ja, men han kan ju liksom vandra iväg någonstans i huvudet.
Så jo, absolut.
Bland annat helt annanstans. Men,
Ja, men det känns som att han på något sätt, han är nog närmare sin egen ärlighet i alla fall. Paul är ju väldigt så, han har ju han är ju på jobbet när han blir intervjuad ofta. Det har du ju sagt liksom, att han är så, han tänker efter sina svar och noga och så. Men Gene är lite mer, det kan komma lite vad som helst.
Ja, så allting stämmer heller så, men man förrättar honom ibland.
Men då när jag intervjuade honom inför The Vault där, och jag frågade om någon gammal låt och han nämnde Steve Coronel. Och jävlar vad snabb han var. Who knew at the time? Och sen så samtidigt direkt, but I didn't know anything about. Och sen så skulle han vara tvungen att friskriva sig från att Steve Coronel hade blivit anhållen för varandra ibland. Bara, ja. Det skitlar jag i. Men han, nej. Jag visste ingenting om det där. Jag ville vara tydlig och korrekt i det här. Tyckte jag var intressant.
Ja.
Steve Cornell är ute igen för övrigt, fick jag veta. Han...
Ja, men jag har ett tag.
Det kanske är något annat, alltså. Ja. Vem bryr sig? Jag visste ingenting om Steve Cornells förflutna när jag sa detta. Eller, jo, det visste jag, tyvärr.
Ja, fast han har vi ju liksom... han hade ju fotografiskt minne.
Ja.
Du har intervjuat honom om Walker Lester-tiden och hur de träffade Gene och Paul.
Så. Ja.
Fast han var lite skum.
Ja, det var ju synd att han var ett rövhål, men faktan han satt inne på var ju korrekt. Liksom. Ja, vi fick ju lägenhetsnumret på när Paul och Gene träffades första gången.
Ja, vi gick ju dit också. Och,
ja, och jag fick
Ross Radley
fick Ross Radley efter mig i samma sekund. Jag la upp den filmen. Jag la upp en liten film.
Ja.
Where did you get this information? Mm. Bara, av Steve Cornell. Can I get it? Kan jag få exakt adress? Och sådär. Bara, ja, här är, han skrev detta till mig. Han har alltid varit trevlig mot mig, sen att han verkar ding i huvudet, han med på sitt håll, men mot mig var han trevlig, men där var det verkligen where did you get this? Han har väl letat efter det länge liksom.
Ja. Ja, men så tror jag att han får ut alla den här informationen innan det barkade där det barkade, dit det barkade. Likadant med alla andra som har gått och dött hela tiden så här.
Ja.
Det dog ju sen så Vincent Gerlando som var väl behjälplig under arbetet med förra boken.
Ja, visst.
Om omslagsskissen till Unmasked. Jag pratade med honom, det var ju då, typ förra året, och nu gick han och dog för några månader sedan.
Mm.
Så att, ja, man får fan...
Det blir tyngre och tyngre.
Ja.
Och i skrivande, i talande stund så är ju Paul Stanley sjuk. Vi har en vecka kvar innan Kiss som band betraktat, eller som bandet vi känner, slutar existera. Och de har fått ställa in 3 spelningar hittills. Ottawa, Toronto, Knoxville. Ikväll ska de spela i Indianapolis. Och jag hoppas att det blir av om han är frisk. Jag hoppas inte det blir av om han känner sig tvingad. För att han är ändå över 70 bast och influenser tar på oss. Än mer på dem som... Ja, i hans läge. Så min enda önskan är att han ska bli frisk. Och sen hoppas jag att han kan genomföra de sista 2 spelningarna i New York och sådär. Men det gör mig mer illa än vad jag trodde att höra att mina gamla Kiss-medlemmar blir sjuka. För det skulle vara jävligt sorgligt om det är en sån här grej som tar dem. Liksom, en influensa på en turné. Det är tradigt skit.
Ja.
Men sen är det också, jag förstår pressen de känner, de har ändå gått ut rätt hårt och det är New York takeover och det är folk från hela världen som reser för detta och sådär. Mm. Så jag förstår att det finns en press på dem, men
ja, ska
man
göra
det? Ja, vi får bara hoppas på det bästa.
Ja.
Det är inte lätt med de gamla gubbjävlarna. Nej, men för att prata om något trevligare så har vi skrivit en ny bok som heter Time Traveler.
Bra,
och i den så pratar vi om Kiss musikvideos. Det här är ju något som ligger oss båda varmt om hjärtat. Eftersom vi på 80-talet, framförallt slutet av 80-talet och sen i början av 90-talet, jagade de här videokassetterna med rörlig bild och ofta ljud, inte alltid, men ofta ljud med Kiss på. Och det lättaste var ju att få tag i lite musikvideos eftersom det faktiskt gick på tv, även SVT, men framförallt MTV och sånt framöver sådär när det kom till bygden. Och just musikvideos har ju åldrats erbarmligt dåligt. Och tittar man på vilken artist som helst så har nästan alla åldrats dåligt. Det är väldigt få musikvideos som faktiskt idag... titta på Iron Maiden, titta på Black Sabbath och allihopa. Så att Kiss är inte unika. Kiss är bara... Det är konstigt att de är så dåliga eftersom de från början var ett så visuellt band. Men när det kom till de här 3-minuters-snuttarna på tv... Så var det ju egentligen bara Paul som hade någon form av star quality. För de andra 3, inklusive Gene, oavsett medlem på gitarr, hade ju svårt för det här mediet. Rörlig bild samtidigt som
det
låter.
Det är ju just att de är så fast i den här tiden också. Men Asylum-videorna ser ju verkligen 85-86 ut.
Ja.
Och Chris Knights ser ju verkligen 87 Bon Jovi ut och så vidare. Men det bästa är ju de här från 83 då, när fortfarande, när musikvideomediet låg i sin linda fortfarande, och det skulle göra så här lite, ja men det skulle vara lite så här filmiskt och det skulle vara lite story, och då fick vi ju All Hell's Breaking Loose där, som har en väldigt vag story, men det är ändå så här, det är ljudeffekter för första gången en musikvideo när Paul slår någon luffare på käften och när Gene grillar sitt köttben så hör man det i låten också. Vi har stått i 3 roligt, för jag skrev en så här jättegrej om Pyromania med Def Leppard för något år sedan, och deras video då från Pyromania, de är också så här verkligen, hej kom och hjälp mig. Joel står och svingar ett svärd och du vet det, och vi tar upp även Holy Diver eller väl.
Ja, det är
också, också 83 liksom.
Det är ju inget band i den, i Holy Diver. Han går runt i de här Barn och Hedenhöstkläderna och så går han runt i en slottsruin med ett svärd och så slår han ner. Alltså det är ju inget band, för även oss idag klädde ut sig till Monster i Bark at the Moon 84, men då stod ju ändå bandet och lira.
Var det 84? För plattan kom 83. Men,
jag kan inte exakt när han spelade in videon, men jag förknippade dem 84, för det var då han gjorde turnén. Och vi fick se bilderna i OK, alltså, jag visste inte vem Ossi var, men han satt och sminkade sig häftigt, det var ju kul.
Mm.
Men alltså, men där är i alla fall bilder på ett band som spelar fläckvis och sådär, men Dio, Holy Diver är ju unik på det, att det finns ingenting i den som vittnar om att här är ett hårdrocksband. Det ser mer ut som en jävligt märklig kortfilm, och så springer han runt och så är han Dio med sitt svärd. Ja, det...
Men The Last in Line är ju, det är också så väldigt fast förankrad, men den är lite roligare, det känns som en trailer till Stranger Things lite grann där.
Ja, Last lite så, ja.
Där med hissen och TV, eller dataspelaren, maskinerna. Så. Nej, men tillbaka till Kiss. Nej, men det är ju väldigt roligt. Alltså, Vi ser ju på det med ett nostalgiskt skimmer idag, de här videorna. Men de betydde ju allt när man var liten. Man vände ruta sig till fastighetsad så, någonstans.
Ja, men hade Lick It Up-videon bara haft när de står vid trumsetet och ruinerna och spelar, så hade den ju varit mer sebar idag. Problemet med den är ju att det är allt det andra när de är ute och promenerar.
Problemet är jeans och så, som inte har smink på
sig. Och så massa lättklädda tjejer som matar dem. Alltså det är sådana grejer som daterade så jävla hårt. För hade de bara stått framför en ruin och spelat, så kunde det lika gärna varit ett Peters Popshow-tv-framträdande.
Ja, men då hade de inte kunnat skriva ett kapitel.
Nej, det, precis. Så, men man fattar liksom, det var ju tidens anda, men det är också en märklig anda. Tycker jag. Väldigt, väldigt roligt såklart. Och vi har ju tittat på dem. Vi har ju tittat på dem så många gånger, så det är därför vi kan utan till. Det är därför vi vet att det är ljudeffekt när Gene stäcker ner köttbenet i elden och så knastrar det liksom. Varför har han ett köttben? Ja, det är så många frågor.
Ja, och sen så även, alltså min ingång till Kiss var ju Videos Lemons of Fire. Men det var länge som såg den innan vi skrev det här kapitlet. Jag sitter liksom en gubbe och pratar i telefon på sängkanten när Paul håller på och handlar med en massa brudar. Ja. Var kommer den gubben ifrån? Liksom? Alltså kraschar någon fest på ett hotellrum kanske och duschar lite grann. Men det är ju, jag undrar vad den äldre gentlemannen gör där egentligen i videon som pratar i telefon. Undrar vad han säger.
Jag vet att i boken så skriver vi, när vi pratar om Asylum-videosarna, att vi ägnade dem inte någon, alltså vi tittade och vi njöt, vi tittade inte kritiskt mer än att vi kanske tyckte det var konstigt att Bruce badade med sin gitarr. Och det är faktiskt helt sant, jag tyckte det var lite konstigt och lite jobbigt, för jag visste där runt 86 att alla Kiss-instrument kostade 100 000, för det visste vi att allting var dyrt och exklusivt. Och jag tyckte det var så konstigt, för det kan inte vara bra för gitarren att vara i vatten. Fan, han ligger ner och så välter de upp. Det är ju filmat baklänges, eller filmat framlänges men visat baklänges, tror jag. Aha. Att han lyfts upp ur vattnet. Men jag tyckte det var så konstigt. Vad fan, tänk. Oh shit, han tar sönder en gitarr för flera 100 000. Liksom. Det här är ju inte klokt. Varför gör han det? Fast coolt också. De kan ju bara slänga vilka gitarr de vill. Det vet man. Kiss har ju mycket pengar som helst. Jag minns hur huvudet snurrar i de tankegångarna där runt 86.
Helt jobbigt för mig.
Vilket ju inte talar helt till min fördel som kritisk tänkande nioåring, men det är det väl å andra sidan ingen som är. Så det är faktiskt en helt sann episod som inte är varken påhittad eller förhöjd för komisk effekt, utan det var reella problem jag hade i huvudet när jag tittade på Tears of Falling eller
Hunsterbinoli.
Ja, det är någon med vatten. Det är mycket vatten.
Ja, han har David Mallet var det som regisserade alla tre.
Mallet?
Mallet.
Varför M-A-L-L-E-T. Mallet hade varit roligare.
Ja. Jag vet inte, kanske hade det också. Jag vet inte vad han såg ut.
Antagligen
hade han det. Jag tror han hade glasögon. Han hade någon grav vattenfetisch, förstår man ju liksom. När man kollar på Jason Falling där. Då får Bruce stå i hellregnsplit här. Och What's the Balloon, det får han liksom dyka ner i poolen. Och What's the Balloon är ju en av tre musikvideos med Kiss som är censurerade. Eller omklippt kan man säga. Vet du vilka de andra två är?
Hide Your Heart är en.
Ja.
Vänta, och sen är det...
Vi glömde ta upp det i boken, men jag kom på att det är ju faktiskt...
Fyra till och med, för jag känner det. Det finns också två klippningar.
Ja, censurerad.
Nej, men det finns en annan klippning. Men hur måste du bli
långt? Hur måste du bli långt? Det är censurerad för att det var för mycket...
Brudar.
Nakna, ja. För mycket vattentäckta... Mycket vattentäckt hud.
Och Hide Your Heart visade sin pistol.
Ja, och det kunde man ju inte se liksom.
Vänta. Jag måste ju kunna en tredje.
Gissa den tredje.
Pat Boone, Jesus och... Nej, Hitler, Jesus och Pat Boone.
Jag
borde kunna. Vilken är den tredje?
Nej, men det är ju live-videon till Alive It Loud. Man tog bort eldblåsningen i något...
Jaha, från Alive 3?
Ja.
Jaha, det visste inte jag.
Jo, nu, jag har inte undersökt det närmare, men det slog mig precis nu. Men i poddar behöver man inte ha rätt alla gånger, så att vi säger att... Nej, men den blev censurerad. Det finns, de tog bort eldblåsningen där för att det kunde uppmana folk...
93?
Ja, precis.
Men, vad fan? Det visste inte jag. Det var faktiskt lite roligt.
Ja. Jag tror det. Nu kan vi sätta på den när jag har spelat in den, så kommer han blåsa lite förbannat.
Men... Ja, men det är ju samma med... Alltså, folk vet ju inte det här att Who Wants to Be Lonely har blivit omklippt och så. Och inte, Och inte att det fanns två klippningar på Candy heller och sådär. Det är roligt att komma med det så här. Och så kan man försöka googla fram det. Men problemet är att ofta finns bara en klippning. Alltså sitter man inte på gamla VHS-er eller så, massa hårdiskar, så är det svårt att ha något att jämföra med. Så, men nu vet ni vad ni ska leta efter. Jag ska faktiskt kolla det där med Live 3 själv. Det var lite roligt. De har inte bara plockat ut den från... Nej, han blåste inte eld i den på Confidential. För där är det ju... Körde de Firehouse där? Nej.
Då är det så kvittade dubbel. Så här, vilken låt blåser Gene Elder?
Detroit Rock City.
Och Anders Olsson ut på andra frågor.
Fan. Jag har sagt det förr, jag säger det igen, Anders. Om du hör detta så vi hyllar dig. Du fick ingen ärlig chans. Det är säkert någon som har skrattat åt dig genom tiden. Vi skrattar åt konceptet kvittel och dubbelt. Vi skrattar inte åt Anders. Jag skulle så jävla gärna vilja att Anders i Skivapp gör ett intro till denna podden. Det hade varit en av mina största stunder faktiskt att få. Så att hör du detta så välkommen att höra av dig, så får du göra ett intro om du vill. Och tack för att du var med i tv, det var roligt. Nu, vad pratar vi? Musikvideos pratar vi om. Kan vi inte prata lite om när Paul Stanley skulle bli solosångare också och slutade spela gitarr i sina videos?
Mm.
Let's put the X in sex, you make me rock hard.
Mm.
Det är inte hans finaste stunder när han står och klappar och försöker vara lite frontman men utan gitarr. Liksom, det ser så naket ut.
Ja, det är ju dels det. Och så är det ju dels kläderna.
Ja.
Och dels... pancake make-upen han har framförallt i Make Me Rock Hard.
Ja.
Och hans sidbena, håret börjar så här
nätbrynja.
Ja, men det kan du köpa liksom, men så har vi jeans rouge där i Make Me Rock Hard också. Men Let's Put XC6 med de här sterila det här utseendet på de här modellerna. Men det är ju liksom både videon och låten är ju liksom väldigt mycket Addicted to Love med Palmer. Den har också såna modeller. Sen snodde både låten och videon där. Jag tror inte det var han. Det var någon kvinnlig regissör, som hon heter Rebecca, tror jag. Rebecca Blake kanske.
Mm.
Nej, men det är ju inte... Alltså, jag vet inte. Men låten inte heller så... De är ju lite charmiga idag, liksom lite kitschiga.
Ja, ja.
De har ju, det är ju bra refränger, men soundet, jag vet inte. Det var jobbigt att vara Kiss-fan slutet av 88, tyckte jag.
Nej, jag hade inga problem med.
Nej, jag vet, vi har lite olika minnesbild den perioden.
Jag fick Smashes julklapp och sen så såg de inte mig förrän till påsk igen som vanligt. Så att, det var inget konstigt där. Två nya Kiss-låtar. Jag tyckte det var ett märkligt ljud på vissa av de andra, men jag ägnade inte någon större. Det var en ny skiva med Kiss på framsidan, så att jag var nöjd med det. Jag hade inte så stora krav på tillvaron. Och föräldrar, morsan var väl mest nöjd att jag höll mig undan till påsk. Så att, win-win som vi sa, familjen.
Ja.
Men sen har vi Hot in the Shade-låtar, de är inte så mycket att orda om. Det är ju make-up-biten i Rise to It.
Gjorde ett helt kapitel bara Rise to It
förra boken. Ja. Det är roligt. Mm. Det är roligt på många plan det där att de sminkar sig men de visste inte hur man gjorde och att de tog dräkter som blandades och sådär. Och att de hypade upp det som att vi skulle få se något unikt och så fick vi 11 sekunder. Det är ju, ja.
Men det var en annan intressant grej i Forever-videon.
Ja.
Som jag skrev först så i det här kapitlet att vad skrev jag? Att så live-videon, för vi tog bara upp videorna mellan 83 och 93 i sista musikvideon med Kiss. Ja. Skrev att live-videon till Live at Loud, den enda där Gene faktiskt spelar bas med fingrarna, men det var eftersom det var live-klipp. Men då kommer du
upp.
Det finns faktiskt en låt han spelar med plektrum också.
Ja, det kommer ditt mejl. Jävla Gene!
Ja, då fick jag liksom...
Fick skriva om kapitlet.
Ja, det var troligt. Det 8 till och med då. Det fick vi ta bort. När man spelar en plex med Forever-videon utan någon jävla anledning. Jag vet inte. Kanske har man att göra med att det var Bruce som spelade bas på låten egentligen. Nej, det är ingen logik i det heller.
Nej, men,
men just det att han inte spelar, det har du nog sagt tidigare i podden, att han spelar liksom med fingrarna över den där jävla musikvideos, bortsett från Forever. Så, min kompis Sivert Aronsson, hur det heter Sivert, ska ju träffa Gene ta i trä på den här Electric Lady-grejen efter sista giget i New York. När man kan spela en låt med Gene i Electric Lady. Och då har han lovat att ställa den frågan från mig. Varför... Jag tror att vi kom fram till att han ska börja med varför spelar de med plektrum i Forever-videon? Han ska börja i det hållet liksom.
Och det är bara Forever, vad är det för
Och sen så får Gene fatta själv nästa fråga då. Varför gör du inte någon annan video liksom? Eller knappt i någon video. Mm. För det är en sån grej som jag aldrig fått tillfälle att fråga Gene om. Det är en sån grej som han aldrig uttalat sig om faktiskt.
Nej.
Som vi måste bringa klarhet
i. Det hade varit kul att veta varför. För jag tror det finns nu. Det är samma med tv-framträdande. Vi har ju de här...
Playback.
Unholy, och vi har All Hells Breaking Loose på Bananas 83 och lite sånt. Och då är det... Och She's So European.
Ja.
Jag minns fortfarande jag såg den första gången för det... Han kan ju inte fingerspela. Han vet ju inte hur man gör det. Så det ser ut som att han slår lite på strängarna. Som en hund som krafsar efter någonting liksom. Alltså det ser så glöttigt ut. Så att, men han måste ju haft en tanke med det. Lite som då 77 när de spelade på Forum de tre kvällarna. Så hade han en annorlunda sminkning på en. För han ville kunna de ville kunna särskilja spelningarna när de fotade tror jag. Och då var det något med sminkningen.
Om Gene inte kan höra skillnaden mellan live och studionspelningar på sin egen musik så...
Nej, men det kanske är så här att varje gång när jag inte spelar live då ska det fan inte se ut som att jag spelar live heller. Det kan ju vara en sån grej liksom att folk ska veta att när jag står med fingrarna och krafsar som en hund då är det playback.
Ja,
eller så har han inte haft något.
Men jag tror det är att han liksom vill se så stor som möjligt och fingrarna, man kan se fingrarna
lite proffsiga liksom, kanske.
Men hela som liksom, man får liksom mer rörelse i hans image så att säga.
Kanske. Men visst är det roligt.
Men kanske är för att det Forever sitter ju ner också. Det är ju den videon han sitter ner. Det behöver inte vara så ivig i rörelserna. Så kan det vara. Så kan det vara.
Jag tror det är
jag
så.
Från det.
Jag kommer precis, det är som i Alice Cooper på det, när de kommer på någonting som alla tycker låter okej, bra, då är det så, det är spikat här nu. Där har Hayden och Björn satt en standard att kommer man på något som man tycker låter rimligt så är det sant. det är det bästa jag har lärt mig där. Och sen har vi Revenge-videos, han och de blev ju också Unholy satte ju tonen för något fantastiskt och sen gjorde de tre eller fyra till som inte alls nådde upp ens i närheten. Jag tycker ju Domino är en förfärlig video där Paul spelar bas och Gene åker runt och är hallick.
Jag tycker det är coolt att Paul spelar bas, men...
Ja, det är ju roligt, men det är inte bra.
Gene i sin hallickroll, han dricker milkshake i en cab...
Tankar bilen, han hade ju inte körkort på den tiden heller. Jo,
han skaffade körkort 84.
Nej, det är 84, för visst... Ja, men för Eric Singer har ju uttalat sig om att han åkte... Att Gene fick... Nej, det kanske var tidigare då. För de satte ju Gene till att köra bussen någon gång. När roddaren var trött och så var det någon som vaknade till. Men fan, kör. Det är Gene som... Han har för fan inget körkort. Jag fick för mig det var typ på Hot in the Shade.
Nej.
Ja, det var... Okej, nej. Då är det inte sant. Utan då är det sant att han tog körkort 84. Ja, I stand corrected.
Men, erected. Förlåt. Vet du vad en bra chaufför för er liksom?
Nej, förvisso.
Skoglämde. Men Gaggy Rock'n'Roll 2 ser jag ju lite grann som en revenge-video ändå.
Ah, den är ju fantastisk. Jo, ja, men den får vi väl se. Jag tar tillbaka och hävdar motsatsen. Men jag tänker på I Just Wanna som jag tycker är värdelös. Att bara tråkig och sen Domino. Och sen då Crème de la Crème, musikvideornas musikvideo Every Time I Look at You. Så många konstigheter i den så det går inte att räkna ut dem. Och då har jag ändå 70 minuter outtakes från filmningen av den videon. Som är ännu svårare att titta på faktiskt. Alla ser obekväma ut, inklusive Paul. Som ändå borde vara lycklig för sin låt. Och jag som tycker låten är fantastisk. Men videon är ju... Nej, den är så märklig.
Ja, det blir så här... Kontrast, eftersom Gene ska återgå till sin demon-persona.
Mm.
Så är han så här svinhård ut till den här vänliga musiken i videon. På ett sätt så på någon kärn, det är liksom också en sån väldigt vän låt. Och då gör Gene sina demon-grimager. Och liksom det blir sån kontrast så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nej, och Bruce spelar piano fast man ser honom bara från ryggen då.
Och Eric spelar trummor. Det är svårt med trumset som är stort och sådär. Och en trummis brukar spela yvigt och se coola ut. Men det här är ju en lågmäld ballad. Liksom, så att han sitter där. Det är som malplacerat. I den här gröna... Det är ju ingen green screen utan det är gröna skinken. Och så är det inte någon gargoyle någonstans.
Ja.
Allt är så konstigt. Mm. Och så vet du vad som är värst? Det är jävla Nico Chicarone, eller hur man uttalar hans namn, som jag känner och är glad för. När han var över så Kiss 92 på Revenge-turnén såg han ju de här giggen kring Alive 3-inspelningarna. Och han gjorde en grej, han skrev ju alltid turnékroniker och då gjorde han en grej av att Gene, när de kom till Detroit och visste att de blev tv-filmade så tog Gene på sig den fulaste t-shirten han hade. Det är en svart t-shirt med en rektangulär bild som är ganska liten, som inte säger någonting. Han hade ju en ganska cool dödskalletröja eller något sånt på några av gigen, och några andra där det stod någonting och sådär. Men just denna tröjan, det var lite en svart t-shirt med en liten bild på, och Nico var sur för det. Bara, jag tycker det var jävla dumt när han blev filmad och så jävla. Varför har han på sig den fula tröjan? Det är den tröjan han har every time I look at you videon också. Okay. Så det är så, jag kan inte se den videon.
Det är som en röd, liksom, den
röd och vit. Ja, det är som en vit ruta med röd. Ja, för det bara, det, och det går ju inte fram i bild då, menar Nico. Varför har du inte något yvigare? Sådär. Ja. Och så har han den i videon till every time I look at you också. Okay. För att knyta ihop Nico-säcken där. Liksom. Och det tänker jag på. De få gångerna var 12 år som jag tittar på den videon, så tänker jag på Gene och hans t-shirt i den. Och så står han dessutom, det ser ut som att han ska somna för varje kameraklipp som visar honom. Inte så mycket demon Gene där liksom, utan han står och existerar.
Ja, men han ser så här butter och hård ut liksom, när Paul liksom ska kvida fram sin kärlek till Donna.
Och Paul har skäggstubb. Det pryder inte Paul. Det har det aldrig gjort. Jag tycker inte det funkar för honom. Nej, jag vet. Jag är svår där. Samma inför inspelningarna till Call of Souls har han skäggstubb. Raka dig, Paul.
Paul passar bättre skägg än Bruce, för de säger ändå.
Ja, men jag brukar inte bry mig så mycket om utseende och sådär, men Bruce ser bäst ut nu. Från hela sin karriär faktiskt. Jag tycker han gör sig bäst nu. Ja. Han har alltid haft lite svårt med utseendet. Och det är inget, jag är inte elak mot honom, utan det är bara, han har inte varit lika bildskön som till exempel Eric, som vilken kamera som helst så ser han glad och sprallig och stort hår, Eric har alltså så. Det har alltid funkat, jag vet inte varför. Han har haft ett glatt ansikte och sådär, men ja, that's neither here nor there. Men nej, skäggstubb. Har vi Gene med skäggstubb någon gång? Det har vi nog kanske på någon tidig revenge-bild, va? Innan skägget hade satt sig. Det här go-tee-bilden.
Ja, det är så jämnt skägg, så att säga.
Ja, men lite så, lite på kinnarna.
Nej, det är nog, man får gå tillbaka till 70, typ.
Och vi har ju 70... eller 80, vi har ju, vad heter det? Runaway. Där har han skäggstubb också på någon promo-bild. För han hade ju faktiskt lite skäggstubb där. Ja, okay. Det finns någon. Kan jag tro det är Runaway. Men nej, Eric Singer har haft skäggstubb lite från och till. Så att det där, vem bryr sig?
Jag sitter vid och pratar skägg.
Välkommen till Skäggpodden. Vi är sponsrade av Gents. Som det säkert finns något som heter. Jag vet inte varför jag kommer tänka på det. Ja, nej, sen blev det ju inga fler musik. Jo, det blev Psycho Circus, gjorde de en musikvideo på. Det var ju synd, den kunde de skippat. Men den skriver inte vi om i boken, men vi kan prata om den då, för den är ju förfärlig.
Det ser ut som så här, på vissa så här bowlingställen i USA, från Strikes kommer en sån här bild liksom, som exploderar och så är färger och så ser det så här lite ljus, eller ja, bildeffekter som ska se så här fräsiga ut, och det är typ det som hela Psycho Circus-video.
Datagjorda bildeffekter. Ja. Och så pekar de lite, för den var ju 3D, man fick ju glasögon till och sådär, ja, så de pekar lite i den, ja, så det är så fint. Ja. Det har ju åldrats bra också, för att 3D är ju jättekul. Ja, så ja. För sen gjorde de inte fler, va? Där är ingen mer på Psycho Circus.
Jo, de gjorde
Modern Day Delilah. Är det en musikvideo? Ja. Det är ingen livevideo. Alltså,
jo, det är en musikvideo, men jag vet inte.
Nej, vem vet. Och Monster då?
Ja, det var du som pratade om att ha gjort en sån halvofficiell grej på Last Chance, eller vad var inte du som...
Skulle jag veta det? Jag vet ju inte ens vad det är för låt.
Ja, men det var någon låt som du hade hittat någonting. När du gjorde din podd om musikvideorna så tog du upp någon som var typ halv eller semi officiellt. Ja. Skitsamma.
Jag får lyssna på det avsnittet och säga om jag vill.
Ja. Precis.
Ja, vem vill veta? Det är inget vi tittar på. Vi har roligare när vi skriver om Who Wants to Be Lonely och... All Night med de här bunnysarna som går runt och visar rumpan lite snyggt.
Ja, men den är rätt snygg.
Den är snygg, för den är inspirerad av Busby Berkeleys.
Ja, exakt. Så den är ju helt coolt koreograferad.
Men jag visste inte att det var du sa det var ett rymdskepp, men det ser man knappt. Jag har aldrig reflekterat.
Jag faktiskt, vår kära kulturläsare Emil Örtemark som gjorde mig uppmärksam på det, att i några sekunder så ser man att de står och spelar på, ute i rymden.
Jaha.
Några få sekunder, jag tror det kommer, det är två klipp, sekundlånga klipp där man ser att de befinner sig i rymden på en sån här, det är liksom, ja, det är som ett rymdskepp ungefär. Man blinkar så missar man det, och det har vi uppenbarligen missat alla år, för varken du eller jag hade koll på det, men Emil hade det.
Ja.
Och vad har det med storyn att göra liksom? Det ska vara ett känsla 1930-tal och samtidigt lite, jag vet inte, 22-30-tal.
Ja, liksom. Mycket märklig idé. Som ju uppenbarligen inte gick fram, för jag har ändå sett den videon rätt många gånger i livet.
Ja, precis.
Så att, ja, det fick de inte fram riktigt.
Nej.
Men ja, Crazy Nights-videosarna är ju inte så mycket ord om, det är mest på scen-videos. Det är Turn on the Night då, hon som springer runt och jagar dem i yxa. Ja. Det är lite svårt att fatta idén där, men...
Ja, men ja.
Och dålig som blue screen-effekt.
Hur lätt är det att fatta varför hon eller Pauls bil då?
Ja, varför är hon arg på honom? Hon hånglar ju liksom, men ja, nej, det är... Man ska inte ställa för många frågor. Jag gillar, Reason to Live gillar jag den här drömska bilden, alltså närbilderna på Paul och Jean som ser så obekväma ut och sådär. Att de har ju ett filter där som gör att allting ser lite fluffigt ut, lite. Det är inga skarpa konturer, det är svaga, molnfluffiga konturer. Mm. Den är lite dröm, det passar bra till den låten, inspelad i San Bernardino när de hade sina production rehearsals.
Ja, det är någon närbild på Jean som är rätt lika närbilderna på Jean i Turn on the Night, såg jag härom sistens. Så jag undrar, liksom, han har väl ett klipp från Reason to Live, men det får han inte.
Jag tror inte det.
Men samma,
han har samma uttryck bara.
Ja, men jag ska se lite, så här, lite mystisk och sexig ut, tror jag. Ja.
Så vi inte fick en video till Good Girl Gone Bad. Det kunde bli bra.
Jean åker runt i en cabriolet och dricker milkshake den också, tror jag han har gjort. Det känns som en sån låt.
Eller no, no, no. Hur skulle den videon sett ut? Det hade varit coolt.
Ja, eller inte. Jag vet inte, vad tänker du?
Ja, det hade varit coolt med Jean på leadsång i en video från 80-talet, för det har vi ju inte många.
Nej.
Efter I Love It Loud så är det väl Unholy som är nästa.
Ja, men det är det som är problemet också med 80-talet, att Paul kör ju sin, han funkar ju liksom. Mm. Han är frontman, och Jean passar liksom inte in någonstans. Nej. Jag tycker att det är synd om Jean om man kollar på de här videorna. Han står och spelar bas och försöker se cool ut liksom.
Ja.
Men, han gör
men inte för hårdrockig, för han ville ju också in i skådespelargrejer och Hollywood-gräddan. Mm. Så att han kunde ju inte vara för Gene Simmons. I tungan slutade han ju sträcka ut under några år och sådär.
Ja, men det var ju senare.
Fast det var kanske Hot in the Shade.
Ja, man, det var det ju. Men när du säger videorna så...
Det är inte mycket tunga i... Crazy Nights är den ute i en gång. För då gör han det mot basen. Men det är bara en gång också.
Ja.
Alltså annars är det ju ett signum för hela tiden. Liksom.
Ja, exakt. Den här gör det ju inte... Gör han det ju Salem-videorna? Jag tror fan
inte. Nej, det gör han ju fan inte det.
Nej, så att... precis.
Han gör det ju Heavens on Fire. Det är min...
Crazy
Nights är ju live.
Så. Ja.
Men Asylum gör han nog inte det. Och han gör det nog inte... Han gör det ju inte i Reason to Live. Kanske inte i Turn on the Night heller. Fast där är en brud som sträcker ut tungan som är sminkad.
Mm.
Och Hide Your Heart gör han ju inte det. Och inte Forever eller Rise to It heller. Forever hade ju varit grymt.
Ja,
sitta där med sitt plektrum och så. Nu jävlar, ska den ut? Det är gitarrsolo.
Även då Larry Mason kom in i bilden. Han kom in precis efter Hide Your Heart-videon. Och det var han som sa det. Sluta med tungan.
Mm.
Och sluta slå sin gitarrer och liksom gå vidare liksom och sådär. Men Hide Your Heart, tror man inte han gör det heller.
Nej.
Det passar inte där.
Det passar inte i den.
Nej. Ja. Vi har ju fler kapitel också.
Lätt att fastna vid det här. Vad har du för favoritkapitel?
Jag vet inte om det är roligt att prata om, men det som jag är mest nöjd med hur det är skrivet är väl kattens hundår. Om Peter Chris blev uthängt som hemlös missbrukare utav skvallertidningen Star. Det är en sån story som vi alltså, först hörde den liksom, och det var säkert Strike då liksom.
Mm.
Allting var så konstigt sådär liksom, men hur har det kunnat bli så här? Och ja, det har vi gått till botten med. Men det roligaste är ju liksom att det tar en ytterligare vändning sen när Phil Donahue kommer in i bilden.
Uh-huh.
I det här programmet, det där kletiga, du vet, daytime talkshow-formatet. När Peter Criss kom in i sin svåra ishockeybrisyr och broderad. Och hon, tjejen som säger att hon har haft en relation med Peter och Lydia Criss ringer in där, så det är som soppa liksom. Så det var ju klockrent att bygga ett kapitel runt det.
Ja, det är ju...
Och det passar ju tiden.
Och det är ju en sån grej. Det pratas aldrig om den. Det är ju alltså, folk pratar väldigt sällan om Peter Criss till att börja med. Ja. Så då var det en grej 91 för oss. Men för de som har blivit fans efter det så är det ju inget... Kiss själva har ju aldrig relaterat. Jo, Ace har ju inte... Ja, det är faktiskt ganska roligt på presskonferensen.
Ace, I'm gonna shoot you in the belly after
this. Det är så jävla bra. Vad har, Peter, what have you been doing? I've been doing my music, I've been hanging around, bla bla bla. Living under a pier! Fy fan, vad roligt det är. Alltså, det, är så, det var roligt redan då, men det har bara blivit roligare med åren. Och han ser så nöjd ut. Gene skrattar och Ace bara... Alla tycker det är kul, utom Peter. Ace, I'm gonna shoot in the belly after this. Nej, men det är, för det är ju inget, det är en sån, till exempel, precis som att vi har skrivit ett kapitel om att Kiss hade en keyboardist under några år. För det är också en sån grej som ingen någonsin pratar om och som är väldigt bortglömd. Och det är lätt för oss som levde med det och tänka på det att, jo då, det vet väl alla att Gary Corbett var med på flera turnéer och så vidare. Men det är klart de inte vet. Var fan skulle de få den informationen ifrån? Det är ju ingenting som nämns i nu för tiden, liksom i Kiss-sammanhang.
Nej, jag tror inte att Gene och Paul är så stolta över att de hade det, jag vet inte. I alla fall. Men det är också lustigt att det var ingen hemlighet på den tiden att de hade det, men rätt förbannat skulle både Gary Corbett och sedan då Derek Sherinian stå bakom scenen, eller undangömd för publiken att se liksom. Men de var ändå med i turnéprogrammet sådär.
Det är konstigt att man behåller en image men avslöjar den ändå. Ja, det är lite en märklig idé. Och det var ju alltid intervjuer i fanzines och så det var ju ingen hemlighet, utan det var ju jättespännande att läsa om Gary Corbett som spelar med Paul.
Gary var med rätt länge, liksom. Han var med från 87 till 92. Ja. Så det var ju fan 5 år han var med. Så att Kiss i klaveret heter det kapitlet.
Ja, det är roligt.
Jag undrar först om det var för putslustigt. Och sen så kom jag på det, vi har ett kapitel som heter Putin on the Ritz också. Jag var väldigt nöjd med det kapitelnamnet. Sen så slog mig att vi tänkte ju, när vi skulle gå ut med boken med 4, att vi skulle länka, att vi skulle liksom göra ett klipp med, vad heter den galenskaparna låten från Himlans program, Perfect Cell,
Ströms, Fyra element.
Fyra element, ja. Och den låten, original, heter ju Put on the Ritz. Så att på något sätt så sammanbinds det här.
Allt den fyra, det är ju accepterat.
Fyra böcker och ett kapitel som heter Put on the Ritz. Jag tror det har någonting med det att göra.
Ja, det är Put on the Ritz nu när man säger det.
Jag har inte tänkt på det.
Nej, jag har inte slagit mig att det är det. Jag kan
bara... Enkavaj och slips, Put on the Ritz.
Ja. En kavaj av gips.
Jaha, jag trodde att jag var med.
Nej, den var jag inte med på. Det var roligt.
Okay.
Fan, är vi så roliga? Det var ju, trodde man ju inte nu när man gick upp i morse. Kul, men lite nyheter även från annan.
Svärde till stenen också, en väldigt lustig kapitel. Som jag tycker passar.
Ja, jo, absolut.
Jag tar upp en speciell sten som var med under några spelningar. Eller,
ett halvår. Ett
lägg var det i alla fall under 88. Där.
Ja. Ja, de släpar väl inte med sig den till Europa, gissar jag. Men det var USA och... Ja. Intressant. Ett kapitel som jag tycker är roligt, som du skrev, det är ju Wendy och Williams-kapitlet. För det är en skiva jag äger och tycker är fullständigt värdelös. Men för att där står Paul och Gene och Eric och Ace på framsidan. Så man vill ju att det ska vara liksom nästan som en Kiss-skiva och sådär. Och du har ju gått till botten med exakt vad, vem gör vad på skivan och så vidare. Och det är ju mycket roligare att läsa om skivan än att lyssna på den. Jag tycker fortfarande en värdelös skiva. Jag tycker inte om Wendy Williams till att börja med. Liksom. Men det kapitlet är roligt, för att det är verkligen det som jag och många med mig har undrat i alla år. Det är ju vem spelar på vad, och är det bara en massa Kiss-demos och så vidare. Och det är jag väldigt glad för att jag har fått läsa och fått lite insikt i. Eftersom jag har inte intresserat mig för det själv, men jag tyckte om att få det serverat i en bok som jag är lite delaktig i.
Ja, det är väl det som är grejen med den här boken. Likadant med alla kapitel om Peter Criss 90-tal också. Alltså musikaliska 90-tal.
Svåra musikaliska 90-tal.
Cat number 1, Cat number 2, Cat number 3, döpte vi dem till. Och likadant där, alltså jag köpte EP:n och sen albumet kom, jag lyssnade på den någon gång också. Liksom. Jag har inte lyssnat på det sen dess, tror jag. Och sen så började du gräva de här demotejperna liksom. Då får man vara riktigt, riktigt speciell i huvudet för att liksom gå in på de här demo som inte ens räckte hela vägen fram till skivan. Men samma grej där, det fanns mycket mer intressant att läsa om historien och vad som ändå var för ändå än vad det är att lyssna på musiken. När det kommer till Peter Criss svårt musikaliska 90-tal. Så att, samma sak där. Men då tycker jag att Wendy Williams Wow-plattan är... Jag köpte den då liksom när man började samla på Kiss, för man var tvungen att ha den.
Ja, ja, precis. Det var obligatoriskt.
Ja, men sen så... Jag lyssnade inte på den på 20 år, men nu inför kapitlet och... Att jag fick intervjua West Beach och även då Mitch Weissman om Thief in the Night. Så jag var tvungen att börja lyssna på den igen. Och den är inte helt oäven faktiskt. Många förtrossepåare som hävdar att det är den bästa Kiss-skivan utan Kiss-loggar på. Sånt där. Men det är ju att ta i. Det är ju som sagt, Kiss medverkar på vissa låtar på grund av orsak.
På grund av orsak, ja absolut.
Men det är ju ingen Kiss-skiva så sett. Men den är inte helt oäven faktiskt.
Ja. Som en liten cliffhanger, så Paul Stanleys medverkan på skivan är det bästa. Jag tyckte det var roligt att få veta hur det fungerade.
Ja, men det grejen var att när jag skrev Den ospikade sanningen så fick jag ju låna Anders Tegners alla så här originalkassett, intervjukassetter från Rocket och OK då. Och på en av kassetterna när han intervjuade Paul 84... strax efter när plattan hade släppts då. Plattan släpptes ju i juni 84, de var här september, oktober 84. Så frågade han Paul om hans medverkan, och Paul sa, berätta hur det gick till. Och så vet jag övertygad om att jag hade tagit med citatet till Den osmyckade sanningen, så jag skulle liksom kolla där, men jag hade inte gjort det. Så jag tror inte att någonsin har hört Paul uttala sig om hans medverkan på den här plattan, men som tur var så hade jag i huvudet exakt vad han sa den gången. Så nu tog jag med den här boken då istället, tillsammans då med West Beach redogörelse hur det egentligen gick till när Paul var i studion. Så, där, så att, hör vilken cliffhanger det här i sin grupp.
Ja.
Alltså, man måste köpa boken.
Ja, men vi kan sitta här och spill the beans.
Nej, det går inte.
Det går inte, hur skulle det se ut? Det blir stryk. Nej, men det har ändå, det har varit, jag har nämnt tidigare i podden att jag har haft ganska mycket ångest inför det skrivandet av den här boken, men det har hängt ihop med mitt år i övrigt tror jag. Jag tycker det är jobbigt att skriva i största allmänhet. Jag tycker det här är lättare för mig att prata och sådär. Och det har ju varit väldigt roligt, för vi har ju gjort en sån här prata om varje skiva som vi sen har kokat ner då till texten i boken. Och det har varit roligt. Och så att det är ju ett samtal som faktiskt har ägt rum. Även om det är ju inte exakta transkriberingar, för det skulle vi transkribera detta vi pratar om nu här, det skulle vara helt oläsbart, utan man måste ändå göra det i textform och sådär. Men samtalen som de ser ut i boken har ju ägt rum på det sättet som de faktiskt står. Och det är ju inte så konstigt, för allt det som står där, det är ju sånt vi har bråkat om i 34 år. Så att det tar väl inte slut nu heller, gissar jag. Att vi tycker olika om Read My Body. Eller kanske inte om Read My Body, den tycker vi nog ganska lika om. Men Little Caesar till exempel då, som alla vet är en skitbar jävla låt, utom du då som inte tycker om den så mycket. Och så är det... Så att det är ju samtal som ägt rum under 34 års tid, men också då lite mer koncentrerat inför, vi ringde upp varandra några kvällar liksom, ja vi tar Lick It Up idag, vi tar Asylum idag, så lyssnar vi in oss lite på det och sådär. Så att det jobbet var ju det roliga av det, sen så ska man då skriva annat också, det tyckte jag var jobbigare. Men det blev bra i slutet och det hjärnan sorterar.
Ja, det blev sedan det. När man då ser alla kommentarer på sociala medier så inser man att kanske har gjort något bra igen. Mm. Men folk verkar så här genuint glada över vad vi gör. Och det är ju faktiskt rörande att folk tar till sig det här med att bli glada, jag tänker. Att man kan skänka lite glädje liksom på sånt här, vad ska man säga, oviktigt ämne.
Ja,
i stora världsbilden ändå.
Tämligen trivialt på det stora hela, men ändå för ganska många är det ganska viktigt.
Oss inklusive liksom.
Ja, vad fan, det är ju därför vi har ägnat 44 år åt det.
Ja, men därför så känns det lite vemodigt samtidigt att det är kanske sista gången vi sitter och pratar om en bok.
Ja, kanske.
Ja, vi har gjort det med alla böcker, tror jag.
Ja.
Det har varit trevligt att skriva dem, och trevligt att prata om dem i Alex Room Service. Mm. Och sådär. Men jag tror att vi båda känner oss ganska nöjda nu.
Jag tror det. Det handlar ju också om att man vill inte bli den där farbron som stannar lite för länge på släktkalaset heller. Utan det är ju... Jag ser ju hellre att det ser ut som det gör, att vi har sålt slut på våra upplagor och vi får fina recensioner och folk som kommer fram och säger tack och fan det är roligt det här och så, än att till slut vi sitter här med 1100 kartonger med böcker som ingen vill ha.
Som handlar om Kissbjörnarnas skägg
och Saxon. Och som, liksom är, som är grejer vi ändå har lagt ner tid och engagemang på för att göra så bra som möjligt, men att folk har tröttnat eller folk har gått vidare, för det är ju det man gör också. För det är lätt att tänka på det, att inte tänka på det ibland, att man går vidare i livet, att det, vissa grejer har sin tid och så vidare. Podden går in på 9 år nästa år, jag fattar inte vad de 9 åren blir av. Men, och jag har ju sagt att jag gör ju mest den, det är ju faktiskt min egen terapi, jag gör den för mig själv, så även om inte alla de här tusentals människorna, faktiskt nästan 20 000 i månaden, skulle lyssna, så skulle jag göra den ändå, för att jag kan inte låta bli. Och det är ju fortfarande sant, för att jag gillar att prata och så vidare, men samtidigt så skulle folk börja tröttna och börja höra av sig att jag tycker det här är för jävla tradigt nu, ett jävla ältande om de där Kiss hela tiden. Så sånt sätter sig rätt så djupt i mig, och då blir jag jätte anti direkt liksom. Så att jag vet inte, det känns som att vi har gjort en, det är 4 bokstäver i Kiss, det är 4 medlemmar oftast åt gången, det är 4 böcker och då har blivit 4 planscher som vi var väldigt väldigt viktigt för många som har tagit av sig. Vill ni få skriva en bok till? Jag måste ha en plansch till, jag har plats på väggen fortfarande. Så att det känns snyggt, vi knyter ihop det snyggt. Och, vi har, och då, den sista boken är då den som, om vi presenterade oss i den första boken och sen gjorde vi rätt bra kapitel i den andra, där är några jag är jävligt nöjd med själv. Och sen så 3:e boken blev något helt annat, en tid som ingen någonsin har grävt i, som trots allt var en ganska stor och viktig tid. Så knyter vi ihop den genom att vi presenterar oss, eller vi avslutar oss själva i den här. Det tycker jag är lite, det tycker jag är fint.
Mm. Det, ja, absolut.
Jag är nöjd med hur det blev, när det nu blev som det blev.
Ja, ja men det ska det vara. Ska vi vara.
Och jag, som jag sa, jag la upp en bild när jag hade fått boken själv, så la jag upp en bild på Still on Fire och denna. Mm. Samma medlemmar på omslaget, Still on Fire som har varit så otroligt viktig. Det är inte för faktan i den, men att den kom, den fanns. Det fanns ingenting som såg ut så 1989, men den kom, den var på svenska och den ändrade hela mitt liv.
Mm, 88 kommer.
Var det 88 till? Ja. Var det sent 88 då? Ja, för att det var ju bilder från 88 i den liksom.
Ja, från just av våren.
Ja.
Men det kom hösten. Jag kommer inte ihåg om det kom innan Sverigebesöket eller efter. Den skulle komma till en sommar, vill jag minnas. Men den kom typ augusti, jo, det, och jag väntar på en evighet, kommer jag ihåg.
Ja, men det
var försenad rätt.
För jag skickar ju in.
Det var några år liksom.
Jag skickar ju in till Okej på hösten där jag skrev att jag ville ha brevkompisar som hade varit på Kiss-konserten i Stockholm. Det skickade, och då vi köpes Kiss piratskivor, och det var ju 88, ja. Jag skickade in det, ja. Såklart. Ja, skitsamma, men...
Nej, för mig var ju liksom, var det boken Shout Out, samma som var för dig med Still on Fire. Och den har ju också den här sättningen med Bruce, ja, på omslaget. Så, ja. Och så nu har vi gjort vår egen bok med Bruce och Erik på omslaget. Ja.
Ytterligare en cirkel.
Ja, som skrev där på Facebook att ska börja kalla oss för cirkelslutare. För skriva det på visitkortet. Så, ja. Alltså, nej, men det är det man, som man gör. Det finns ju fler cirklar att sluta såklart.
Absolut.
Men nu har vi gjort de här 4 böckerna och det känns jävligt gött.
Jag tror vi har knutit ihop det mesta faktiskt. Och jag hoppas att folk i Sverige faktiskt förstår hur unikt det ändå är att på 5 år har det kommit 4 böcker som inte består av blaha. För det, och på ett litet skitspråk som svenska har vi lyckats författa och få tillgång till personer som tidigare ingen visste fanns eller som inte har uttalat sig på 40 år. Vinnie Poncia-grejen var ju helt otrolig att kunna få till stånd. Och alla andra, du har letat upp från alla möjliga spännande stenar du har lyft på och så vidare. Att vilket jobb som har lagts ner på att kunna göra de här grejerna. Och så ges det ut på svenska i Sverige, ett litet, litet skitland i kalla Norden liksom. Och alla jänkar, vad fan är det här? Varför får man tag i detta? Och, nej, det är för oss. Det här är för oss liksom. Av oss, för oss. Jag hoppas att det kan... Att man kan sitta... Att, folk som inte har skrivit de här böckerna, för det är bara du och jag, kan sätta sig och läsa dem och så kan de luta sig tillbaka, så kan de med ett sånt litet, nästan lite otäckt smug smile bara, japp, det här kapitlet om Peter Criss 90-tal, Det är det ingen annan än jag och några miljoner till som kan läsa. Alltså som förstår innebörden av vad som har tillgång till. Jag kan, det är lite fult på ett sätt, för jag hade gärna velat att den informationen som finns ibland hade funnits tillgänglig för alla. Jag jobbar ju ändå på bibliotek och det är viktigt med tillgänglig information, men samtidigt vet jag hur det tas emot och sådär. Så att nej, jag tror det är nog bra som det är. Det, ja,
vi säger så.
Vi säger så. Nu är allting gammalt. Jag ville ha med det i boken. Vi avslutade med en av de här pratorna om en skiva. Så när vi transkriberade så sa vi, ja det är sen gammalt, ja det är alltid gammalt nu, ja nu är allting gammalt, nu ska jag gå och lägga mig. Och jag tog med det i då, det är avslutet på typ Animalize-snacket eller något sånt. Men du ville inte ha med det, du tyckte det blev för glöttigt.
Ja, det blir för internt så här. Liksom.
Ja, det är lite glöttigt. Men nu är det med i radio istället, ja, och det tycker precis. Jag, då har vi ändå fått med. Ja,
nu är allting gammalt, nu går jag och lägger mig.
Det är nog för internt, men samtidigt så är det roligt att göra det externt. Så att nu kan folk använda det. Ja, men det är bäst ni vill. Nej, det är för gammalt. Nu går jag och lägger mig.
Nu är allting gammalt. Jag har det som en slogan. Nästa t-shirt trycker upp på ryggen. Nu är allting gammalt. Ja, herregud.
Ja, ja. Nej, men vi med en vecka kvar till Kiss avsked så säger vi också tack och farväl. Inte så, alltså, vi kommer väl att podda ihop igen och du jobbar med det här, så du får ju skriva. Jag vill ju ha en bok om One for All med Phil Chris. Ja. Det finns ju mycket grejer. Jag har ju outtakes från den som ingen vet existerar, så att bara hör av dig när du ska skriva den.
Du ska få lite häfte.
Pamflett om One for All utgiven på Game. Pamflettsläpp på Hard Rock Café i Stockholm. Ja, nej, men som det ser ut och som vi har det, så är det tack för kaffet, och vi är så tacksamma för alla som läser och kommenterar och köper och har sig, så att tack för det allihopa, för att ni bryr er. Det är egentligen bara det vi vill ha sagt. Tack för att ni bryr er och för att ni har brytt er. Det har varit väldigt roligt ändå.
Absolut.
Så vi tar och går och lägger oss eftersom allt är gammalt. Så, och så firar vi ordentligt nu. Det är ju en vecka tills vi ses i Stockholm. Ja. Jag kommer ju stå på Sitas scen för tredje gången. Så, och då ska vi prata om Animalize-tiden och titta på Animalize Live. Sen går vi hem och lägger oss ett par timmar. Och sen så klockan 2 på natten drar pay-per-view-sändningen igång från Madison Square Garden. Jag frågar faktiskt Niklas Olsson idag. De ska ju spela redan klockan 8. För de måste ut ur arenan tidigt som fan. Det är ju New York. Det är ju skithårt med tidsgränser på Madison Square Garden. För att facket är så starkt där. Och det blir svindyra övertidstimmar och sånt. Så de ska ut som fort som fan med scenen sen efter andra. Så, och sen när vi vaknar på söndag morgon den 3 december. Så vaknar vi till en ny verklighet. Och antagligen ser den verkligheten ut nästan exakt som dagen innan. Men jag tror ändå att för många av oss så finns det en liten mental omställning som är speciell. Jag har inte levt en enda sekund av mitt liv utan att Kiss har existerat. Och det har inte du heller. Och vi ska nu börja göra det. Det är ju, man skulle kunna, det är lite som en släkting som, jag påstår inte att Kiss är ju inte ett levande väsen, det är ju individer, det är människor som har ett band. Men det är ändå någonting som har präglat och orsakat en stor del av våra liv. Och det är väl här nästan självklart att någonting förändras när det inte finns längre. Så med de orden, tack för att ni lyssnar, tack för att ni är snälla mot varandra och tar hand om varandra. Tack till Carl för att du svarade på en tidningsannons i OK 1989. Köpes Kiss piratskivor med mitt felaktiga telefonnummer i, men du skrev till adressen där och det var ju bra, för den var ju i alla fall rätt. Alex Trygg på Traktörsgatan
16, tror jag.
Ja, helt riktigt och sant. Så ja, tack för de här åren och tack för de kommande åren. Och nästa gång så var ses vi då?
Ja, du Alex, nästa gång så är vi vid havet.
God afton.